Bibeln beskriver ju inte att människan har utvecklats ifrån molekyler och maskar genom en slumpartad process och blivit bättre och bättre dag för dag eller årmiljon för årmiljon, utan att människan skapades god och gick sönder, om vi uttrycker det så. Hon upphörde att vara sig själv. Den processen, eller det ögonblicket då hon upphörde att vara sig själv, kallar ju skriften för syndafallet. Och låt oss titta lite grann i första Mosebok 3, för att vi nu ska förstå varför tacksamheten alltid försvinner. Och varför vi alltid invisas med att tota till våra liv så mycket. Och skaffa oss så mycket problem. Det är ju så med människan, har hon inte problem så skaffar hon sig. Första Mosebok 3. Men ormen var listigare än alla andra markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sa till kvinnan, skulle då Gud ha sagt, ni ska inte äta av något träd i lustgården. Kvinnan svarade ormen, vi får äta av frukten på de andra träden i lustgården, men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt, ni ska inte äta av det, inte heller röra vid det, så att ni inte må dö. Då sa ormen till kvinnan, ingalunda ska ni dö. Men Gud vet att när ni äter av det ska era ögon öppnas så att ni blir så som Gud och förstår vad gott och ont är. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och att det var en lust för ögonen och att det var ett ljuvligt träd eftersom man fick förstånd av det. Och hon tog av dess frukt och åt. Hon gav också åt sin man som var med henne och han åt. Då öppnades bådas ögon och det blev varsa att de var nakna och de fäste ihop fikonlöv och band omkring sig. Vad är det nu för frestelse ormen kommer med? Ni kan bli så som Gud, säger han. Ja, men var de inte redan det? De var ju skapade till att vara Guds avbild. Vad är det för skillnad på Guds avbild och att vara så som Gud? Jo, människan var skapad till att leva i tacksamhet. Och där tacksamheten utstrålar ur en människa, där återspeglar hon Guds härlighet. Och därigenom så är hon en Guds avbild. Det är denna Kristusdoft som man alltid förnimmer runt en tacksam människa. Men du vet hur det är med månen. Det kan bli månförmörkelse. Något kommer i vägen för ljuset från solen och då slocknar månen. Inget eget sken. Bara att reflektera solens sken. Att bli så som Gud, det är däremot att lysa själv. Och det smäller ju högre, kan det tyckas. Att lysa själv. Att bli så som Gud handlar om att bli oberoende av Gud. Det handlar om att själv komma upp i samma position som Gud. I jämnhöjd med honom. Oberoende, självbestämmande, makt. Makt. Att vara Guds avbild är däremot att sakna makt. Att bara återspegla honom som har makten. Att bli så som Gud, det är att ha makt på samma sätt som Gud. Många gånger när vi inte har tänkt igenom det här problemet så tänker vi så här. Ja, Adam han föll i synd han. Och så tänker vi, synd, ja det är ju att leva loppan. Men Adam ville inte alls leva loppan. Vi har förstått väldigt lite av vad synd är, om vi tror så. Utan Adam föll i synd, lyssna nu, i det ögonblick han ville bli något bättre än han var skapad att vara. Han ville bli något bättre än han var skapad att vara. Och det är det första steget in i det som skriften kallar synd. Jag brukar ibland uttrycka det med orden att Adam föll i synd i all välmening. Han menade väl. Och det här, det är vi ju väldigt blinda för. Alla vi som lever i en tid och en kultur, då det är en självklarhet att man hela tiden måste försöka göra sig till något bättre. Det är så att säga inbyggt i systemet. Hoppar du 2,43 idag så se till att hoppa 2,45 imorgon, annars är det någon som är bättre än du. Du måste hela tiden göra dig till något bättre. Ät lite anabola steroider, vet jag, så löser det sig. Men ät dem i smyg för all del och se till så ingen tar någon blodprov. Du måste bli bättre, annars duger du inte. Adam fick för sig att han skulle bli något bättre än han var skapad att vara. Och i förstone låter det ju väldigt hedervärt och väldigt bra. Ja, men det var ju inte dumt. Han var ju en progressiv kraft i alla fall, den Adam. Lite framåtanda får man ju ha. Men här ligger det något väldigt lurt insmuget i det hela. Annars skulle inte ormen ha sagt det. Och det luriga med det här, det är ju att du kan aldrig bli något annat än du är. Förstås. Det är så självklart så det tänker vi nästan inte på. Ingen av oss kan bli något annat än han är. I det ögonblick vi får för oss att vi måste bli något annat än vi är. I det ögonblicket så börjar vi ju bygga vårt liv på förutsättningar som inte finns. Du kan inte bli något annat än du är. Naturligtvis. Och är det så att du är det du är därför att den som skapar dig heter jag är den jag är. Så kommer du ju direkt på kollisionskurs med Guds avsikter när du försöker göra det till något bättre än du är. Den kraft som nu är verksam i Adam är inte tacksamheten, utan vi kan säga det är ambitionen. Ambitionen. Eller, kärt barn har ju många namn, du kan kalla det för prestige. Plötsligt är det nu så viktigt för Adam vem han själv är. Det var det inte före syndafallet. Vem Gud är. För han hänfördes av Guds person. Och var glad och tacksam över att tillhöra denna märkliga och fantastiska Gud. Som man kan leva en hel evighet med i flera stycken. Och ändå upptäcka nya sidor hos. Som ett riktigt gammalt, gott, slitstarkt äktenskap där man vet allt om varann och ändå hela tiden upptäcker nytt. Ja, men nu var det inte så viktigt längre. Utan det viktiga var för Adam att titta på sig själv istället för att titta på Gud. Jag vill bli något annat än jag är. Det uttrycker Bibeln på ett väldigt lustigt sätt. Och nu ser i andra kapitlet och 25 versen. Så står det att mannen och hans hustru var båda nakna och blygdes inte för varandra, står det. Varför det? Ja, därför att de tittade inte så mycket på om de var nakna eller inte. Det var inte huvudsaken. Ja, de kunde titta på varandra och säga, du är naken och jag är naken än sen då. Gud är ju Gud. Men efter syndafallet, så står det. 7 versen, 3 kapitlet. Då öppnades bådas ögon och det blev varse att de var nakna. Och de fäste ihop fikonlöv och band omkring sig. Och i detta finns en intressant symbolik. För i det ögonblick som du får för dig att du ska bli något bättre än du är, så är det ju också helt klart att då duger du inte i det skick du befinner dig. Du kan aldrig smittas av ambitionens basil utan att också samtidigt smittas av självfördömelse. Förstår ni det här? För detta är jätteviktigt. Du kan aldrig smittas av målsättningen att göra dig till något annat än du är. Utan att samtidigt i förbifarten och kanske utan att märka det underkänna det du faktiskt är. Och sen behövs fikonlöven. Sen måste man ha någonting att klä ut sig i. Sen börjar teaterspeleriet. Därför att om du ska göra dig till något annat än du är, så måste du spela teater. Någon annan väg finns inte. Du kan inte vara naken så att säga i den meningen att du kan vara dig själv. Eller om vi vill använda uttrycket att vara äkta. Det är ju så mycket det vi egentligen längtar efter, att kunna vara med varann. Många gånger när man har en riktig kompis, va? Så där så säger man att ja, honom eller henne kan jag tala med allt, om allt med. Nej, hur får jag ihop prepositionerna nu? Jag kan tala om allt med honom. Varför det? Vad är det som är så fint med det då? Ja, men då är jag mig själv. Då är jag äkta. Och du vet, den situationen, den har vi inte för mycket av. Att våga lätta på visiret och vara sig själv. Och ändå är det det vi är skapade för. Och i de få tillfällen i livet då vi känner att det här faktiskt är så. Jag är accepterad helt i befintligt skick. Så känner man en ljuvlighet. Som inte finns, inte kan ersättas av något annat. Och många människor går genom hela livet med en otillfredsställd längtan efter den ljuvlighet. Varför kan vi inte slänga den på sophögen om den inte funkar? Vi är skapade för den. Och det du är skapad till att vara, det slänger du inte på sophögen så lätt. Vi kan förneka, vi kan resignera, vi kan ge upp. På något sätt så är det ju ändå en formande kraft för oss. Att få lov att vara äkta. Men människan ville bli som Gud. Bli något bättre än hon var skapad att vara. Det är det ena. Och då kommer alltid självfördömelsen. Automatiskt. Det behöver inte alltid betyda att självfördömelsen är samtidig som upplevelse betraktat. Vi kan tänka oss så här till exempel. Att du är ganska hygglig på att spela tennis. Om vi nu ska ta tennis igen. Och nu är det vanlig tennis med bollar och racket och det här. Och du hittar en bra tränare, en kille som verkligen kan matcha dig. Och en vacker dag så står du där och pussar en Wimbledon-pokal eller någonting annat plåtskrälle. Och allt efter som din väg stiger upp mot stjärnorna så kommer du själv att bli mer och mer förvånad över. För det första att du känner dig mer och mer tom invärtes. Och för det andra att du lider mer och mer av självfördömelse. Varför talar tidningarna så mycket om kokainhärvor ibland kändisar och fylleslag och annat sånt här? Varför har de människor som drar beundran till sig ett sånt omättligt behov av rusgivande medel? Jo, därför att de lever i en situation där de hela tiden försöker göra sig till något annat än de är. Och det kan lyckas till en tid och kännas väldigt meningsfullt och roligt till en tid, men självfördömelsen hinner alltid upp en. Därför att man har, så att säga, själv underkänt det man är och lever nu för att vara något annat. Vi är inte skapade till det, vi kan det inte. Vi är så vana vid att tänka de här termerna, att om man råkar ut för en massa förnedring i sitt liv och folk spottar på en och trampar på en och mobbar en och sparkar en, då drabbas man av självfördömelse. Om man misslyckas med det mesta i tillvaron, då drabbas man av självfördömelse. Och det är helt riktigt. Det gör man. Därför att många människor utsatte en för impulsen att du duger inte som du är. Dig har vi ingen plats för. Dig bara föraktar vi. Du duger inte som du är. Det säger ju då omgivningen till den mobbade, va? Men så möter vi alltså istället de stora kometerna. De som stiger upp på kändishimlen som sprakande fyrverkerier. Och när man kommer en sån människa in på livet så finner man: hjälp, han lider ju också självfördömelse. Var har du fått den ifrån, kära Björn Borg? Ja, jag har aldrig pratat med Björn Borg, men förstår man rätt? De orkar till en tid och sen orkar de inte längre. Därför att det är inte omgivningen som har sagt till dem att du duger inte. Utan de har sagt det till sig själva. Det var förutsättningen för ambitionsspiralen. Och sen lever man i en ständig skräck för att misslyckas. Tänk om jag inte vinner nästa match, och tänk om jag inte vinner nästa turnering, och tänk om jag skulle spela fel. Musiker lider mycket av det här, inte minst toppmusiker. Tänk om jag skulle komma av mig när jag spelar Beethovens femte pianokonsert och hela orkestern pajar ihop och folk sitter där och gapflabbar. Sen kan jag ju gå hem och dra något gammalt över, men det får inte ske. Då blir jag utskrattad och då har självfördömelsen hunnit upp mig. Då är jag ingenting. Jag sa det igår kväll när vi hade vår lilla kvällssamling. Livet går inte ut på att ta reda på vad man ska göra. Faktiskt inte ens inför Gud. För du ska komma ihåg detta, att Gud klarar sig. Han är faktiskt allsmäktig, vilket vi glömmer ibland. Så väldigt mycket av vår undervisning går ut på att tala om för folk vad de ska göra för Gud för att firman ska gå ihop. Men han kan göra allting fortare, bättre, rättfärdigare, kärleksfullare och riktigare själv. Det är något alldeles förunderligt, en ynnest utan all gräns att vi får vara med. Att han faktiskt gör sig så beroende av så klantiga medarbetare som oss. Därför livet går inte ut på det du och jag gör. Utan han bjuder in oss att vara medarbetare till honom. Därför att det är en sån underbar process till att lära känna vem han är. Och vem jag själv är i relation till honom. Det är det livet går ut på. Att komma till sig själv. Sen ser nog Gud till att när vi lever i den processen så får han gjort det han ville ha gjort. Han är faktiskt Gud, förstår ni? Vi kan ju tänka så här när Israels folk går ut ur Egypten. Ja, nu ska vi in i löfteslandet. Nu är det bråttom, grabbar. Raka spåret. Häng på nu så sticker vi. När de knallar runt i 40 år i öknen och man tycker, hur har Gud tid? Hur har du råd, kära Gud? Ja, nu tog det 40 år för folket att komma underfund med att de var Guds folk. Ja, men då fick det ta den tiden. Allt annat gick desto fortare sen. Därför att en så stor bit av problemet med Adams fall i synd är detta. Att han försöker vara något annat än han är. Vi ska gå till Romarbrevet 1 nu och titta hur Paulus uttrycker samma sak där. Och vi börjar i 21 versen och hoppar in mitt i en mening. Det gör kanske inte så mycket. De har haft kunskap om Gud, men inte ärat honom som Gud eller tackat honom. Deras tankemöda ledde dem ingenstans och deras oförståndiga hjärtan förmörkades. De ville gälla för visa men blev till dårar. De bytte ut den oförgängliga gudens härlighet mot bilder av förgängliga människor, av fåglar, fyrfota djur och kräldjur. Människan behöver någonting att hänföras av för att få handlingskraft. Och hon var alltså skapad till att hänföras av Guds härlighet. Då förlöses tacksamhetens handlingskraft. Och människan börjar få sin lust i att ge ut och ge ut och ge ut. Hon har ju redan så mycket. Hon är ju redan så rik. Och hon ser ju så många omkring sig som inte har det lika bra som hon. Det är den kraft hon är konstruerad för. Och i botten på den kraften ligger en hänförelse över Guds person. För människan känner Gud som han verkligen är. Men nu i syndafallet byter människan hänförelse. Människan vill bli som Gud. Och det betyder att hon börjar hänföras av, som Paulus nu skriver det i 23 versen, bilder av förgängliga människor. Hon byter ut den oförgängliga gudens härlighet som ett föremål för sin hänförelse till egentligen bilden av sig själv. Och om jag bara får lägga på ett kol här och ett kol där, då kommer jag att bli punkt, punkt, punkt. Fyll i på den sträckade raden. Och den idealbild som människan då hänförs av är inte bilden av hennes nuvarande tillstånd, utan är bilden av det som hon önskar omskapa sig till. Det hon ville vara, det hon kunde bli, det hon borde vara. Ibland uttrycker vi oss inte i såna termer, utan vi talar istället om våra målsättningar. Det är fint. Jag har den och den målsättningen. I andliga sammanhang använder vi gärna ordet vision numera. Det och det är min vision. Och tack och lov för det. Det kan vara profetiskt och kan vara givet av Gud. Men ibland döljer sig bakom det där uttrycket ingenting annat än Adams önskan att lyfta sig i håret. Och du vet, när vi har fått för oss någonting, någonting som ligger någorlunda inom räckhåll. Jag vill kunna springa maraton bäst i Sverige till exempel. Eller jag vill kunna åka ner för någon backe någon hundradel fortare än alla andra. Så formulerar vi ju som regel sådana målsättningar som är vad vi brukar kalla realistiska. Alltså uppnåeliga inom hygglig framtid. Och sen gläder vi oss så mycket åt tanken hur fint det ska bli när vi kan åka ner för backen 200 delar fortare än någon annan. Då, när jag är framme vid det målet, då är jag lycklig, brukar vi säga. Eller tänka åtminstone. Och så satsar man. För att i tanken då att jag ska komma att bli lycklig, så förlöses väldiga handlingskrafter. Man kan hoppa rep timma ut och timma in och hasa plank på nederbörden timma efter timma och dag ut och dag in. Och väldiga krafter kommer i rörelse ur människans inre därför att hon har fått ett mål. Och till sist har man kommit till det där målet. Klockor och tv-kameror och allt talar om att man hade åkt 300 delar kanske fortare än någon annan ner för backen. Fantastiskt. Alla pinnarna står kvar. Blir man lycklig i det ögonblicket? Ja, precis i det ögonblicket. Nästa dag har man baksmälla. Och vad händer då? Ja, då måste man ha ett nytt mål. Annars är livet slut. Då måste jag hitta på något annat som jag ska klara. Och som jag ska sträva emot. Därför att annars har livet förlorat sin mening. Och vi kan förstå att i en sån livsstil finns ingen plats för tacksamheten. För tacksamheten har med den eviga glädjen att göra. Jag är ju inte tacksam över att jag till sist kommit fram till det här målet att kunna åka lite kvickare än alla andra. Det har jag ju själv fixat. Utan den glädje jag känner, så länge jag nu känner glädje över det här, det är en stolthetens glädje. Och inte en tacksamhetens. Och mycket snabbt måste jag ha ett nytt mål att sträva mot. Annars så har jag vant mig vid det nya tillståndet och har ingen glädje i någonting. Och så jagar jag vidare. Och man blir som den här berömda kinesiska åsnan, du vet, med en kuli som sitter bakpå på någon liten kärra och håller fram en morot framför åsnan med någon pinne så här framför näsan på honom. Och åsnan springer från den där moroten och moroten flyttar sig för kärran går. Det är den fallna människans drivkraft. Hon är hela tiden på väg att bli något annat än hon är. Och själv måste hon flytta målet för vad hon ska förvandlas till i takt med att hon springer. Gör hon inte det, så upphör hennes liv att fungera. Handlingskraften torkar in. Och vad händer då? Jo, då blir man deprimerad, som det heter. Det finns andra vägar in i depression, men det här är en av dem. Man orkar inte med sina egna mål. Eller man kan inte hitta på några nya. Då blir man deprimerad. Och många av de envisaste kroniska depressionerna har faktiskt den här uppkomstmekanismen bakom sig. De som jag tycker är svårast att komma till rätta med. Därför att man så överallt måtta har orealistiska målsättningar för vad man ska förvandla sig själv till. Så att det till sist inte går. Man sjunker ihop och orkar inte längre. Nu var det ju så finurligt i lustgården att där stod två träd. Och det var Gud som hade ställt dit dem bägge två. Det glömmer vi ibland. Vi tror att Gud ställer dit det ena och djävulen det andra. Men Gud ställer dit bägge. Det ena heter livets träd. Och det andra heter kunskapens träd. Och varför heter kunskapens träd kunskapens träd? Varför är det inte bra? Vad är det för kunskap det handlar om? Vad är det för liv? Jo, Jesus säger det är evigt liv att lära känna Gud. Att veta vem han är. Det är evigt liv. Livets träd, om vi uttrycker det så, svarar på frågan vem är Gud? Och kunskapens träd svarar på frågan vad ska jag göra? Underförstått för att bli som Gud. När du äter av livets träd så blir du Guds upptagen. Du blir så intresserad av denne märkliga Gud att du faktiskt glömmer bort dig själv på ett sunt sätt. Jätteskönt. Inte ständigt behöva gå och titta på sig själv. Det kan kännas skönt till en tid, men så småningom tycker man att det är avskyvärt. Att då ha något annat att fästa blicken på, det är ju ganska nödvändigt. Att få fästa den på honom, det är livets träd. Då kommer hänförelsen och tacksamheten och allt blir sunt. Men så länge vi lever för frågan, vad ska jag göra? Underförstått för att bli accepterad. För att själv få ut mesta möjliga av livet. För att inga chanser och tillfällen och klipp och så här ska gå ifrån mig. Ja, då är det kunskapens träd. Och kunskapens träd talar bara om för dig hur du borde vara. Och det är en kunskap som vi inte tål. Vi dör av den. Gud säger till Adam, om du äter av detta trädet ska du döden dö. Du kommer att dö. Det betyder nu inte att Adam omedelbart fick hjärtinfarkt och sjönk ihop. Men han blev onekligen så förändrad att Gud kallar honom för död. Tittar vi här nu i Romarbrevet 1 så står det så här att deras tankemöda ledde dem ingenstans och deras oförståndiga hjärtan förmörkades. De ville gälla för visa men blev till dårar. Ju mer vi bygger våra liv på insikten om hur vi borde vara och vad vi borde göra. När det är så att säga den yttersta värdemätaren. Så kan det mycket väl hända att vi vill gälla för att vara visa. Paulus säger vi blir dårar allihopa. Det är liksom inte en hållbar grundval för ens liv. Och det upptäcker man inte med en gång. Ibland kan det hända att man kanske lever på det sättet ända fram tills dess att man blir gammal och ska dö. Och jag har som läkare sett en hel del människor ligga och jobba med den här problematiken i en sjukhusäng. Ibland ronder och slammer och lukter och allt. När man plötsligt upptäcker att jag tyckte varenda dag slutade på plus. Och när jag nu summerar hela rubbet så slutar ändå summan på minus. Eller som predikaren uttrycker det i sitt andra kapitel. När jag vände mig om till att betrakta alla mina verk. Se, då var allt fåfänglighet och ett jagande efter vind. Det som kändes så meningsfullt, alla projekten som han hade hållit på med och byggt slott och trädgårdar och skaffat sig hustrur i mängder och allt möjligt sånt här. Oj, oj, oj. Jättekul så länge det varade. Och så blir han pensionär och så vänder han sig om och ser på allt det här i efterhand. Och förstår, det var meningslöst allt sammans. Tänk att jag inte såg det medan det varade. Livets hemlighet är att komma underfund med vem Gud är. Och vem jag själv är i hans ögon. Det är så mycket mer en identitetsfråga än en gärningsfråga. Det ordnar sig alltid med gärningarna. När den här identitetsfrågan, så att säga, är löst i ditt inre. Så behöver du inte bekymra dig om gärningarna. De kommer för självtryck, förstår du. Det är för tacksamheten fixar resten. Men om du är så intresserad av gärningarna att du glömmer Guds person, då får du det alltid jobbigt. Därför är det så betydelsefullt att vi hela tiden gör klart för oss att kristendom handlar inte om hur du och jag ska vara. Och handlar inte om vilka gärningar vi ska göra. Utan det handlar hela tiden om vem Gud är. Och vi ska kanske sluta den här lektionen med att gå till Apostlagärningarna 8 och 4. Det som hade skingrats vandrade omkring och predikade budskapet. Filippos kom till huvudstaden i Samarien och förkunnade Kristus för folket där. Alla lyssnade uppmärksamt på hans ord när de hörde honom tala och såg det tecken han gjorde. Ty från många som var besatta for de orena andarna ut under höga rop och många lytta och lama botades. Det blev stor glädje i den staden. Ja, ett sånt lustigt uttryck Lukas nu använder i Apostlagärningarna. Han predikade Kristus. Han predikade inte omvändelse. Han predikade inte helande. Han predikade inte helgelse. Han predikade inte mission. Han predikade inte evangelisation. Han predikade inte kollekter och offerinsamlingar. Han predikade inte hur människan borde vara överhuvudtaget. Utan han predikade Kristus. Människorna som hörde Filippus tala blev plötsligt klara över vem Kristus är. Inte bara vad han har gjort. För ibland så kan vi bli så fullstoppade med kunskap om vad han har gjort så vi glömmer hans person. Hans gärningar vittnar om vem han är. Vi kan inte lära känna honom om vi inte förstår hans gärningar. Men problemet ligger inte i att fatta vad han har gjort, för det kan vi nästan inte begripa. Det är för stort för oss. Men det minsta barn kan förstå, det är vem Kristus är. Det är lätt att förstå. Frälsningsteologi kan vi göra oändligt komplicerade, för att det är ett ganska komplicerat kapitel. Men vem han är, som frivilligt går in i den yttersta utblottelsen utan att vara tvungen. Ja, det kan vi begripa. Och det har en så förlösande kraft i sig att andarna far ut med höga rop. Vi behöver inte förkunna andebefrielse. De försvinner ändå. När vi lär känna Kristus. Och det går ut på. Det är det hela livet går ut på. Folk blir jättetacksamma i den stan. Inte för att andarna försvann. Utan andarna försvann för att folk blev tacksamma. Förstår ni det? Kan ni förstå den skillnaden? Plötsligt kommer Filippus och berättar om vem Jesus är. Också för människorna i Samaria. Och människorna blir jättetacksamma. Och andarna de säger så här. Usch, i den här miljön kan man inte vara kvar. Här stinker ju tacksamhet. Och så far de ut med höga rop, för det är det värsta de vet. Tacksamhet. Vi måste iväg någon annanstans. Här kan man inte vara. Han predikade Kristus för folket här.
Inte vad de skulle göra för att bli frälsta. Inte hur de skulle vara för att bli acceptabla. Utan vem Kristus är. Nu ska vi be. Jesus Kristus, vi vill hylla dig som vår konung och vår Gud. Och vi vill lära känna dig. Inte därför att det är något medel för oss att få tillvaron att fungera. Inte för att använda den kunskapen som en språngbräda till varken det ena eller det andra. Utan därför att vi är skapade för det. Och du är värd det. Vi vill vara inriktade på det. Vi vill att de här dagarna, Herre, ska uppenbara dig i våra hjärtan. Vi vill också glädja oss över att vi är skapade varelser. Skapade av en omtänksam och både humoristisk och kärleksfull Gud. Vi är inte skapade varken av djävulen eller av slumpen. Men vi har kanske allihopa varit så på väg till det vi tyckte att vi borde vara. Att vi är mer eller mindre främlingar för det vi faktiskt är. Och det du har konstruerat oss till. Så Herre, vi behöver kanske inte bara lära känna dig utan också oss själva. Och våga vara oss själva. Vi vill i den här stunden, Fader, be att du börjar att lösa oss ifrån självfördömelsen genom att vi får kraft av dig att upptäcka vilka du har skapat oss att vara. Och en glädje i att vara det och inget annat. Du med din heliga ande börjar göra våra liv sunda och riktiga i sin utgångspunkt. Det betyder ju inte att vi ska sluta utbilda oss eller sluta att lära oss saker i denna världen. Det betyder bara att vi behöver inte göra det för att bli acceptabla. Vi kan göra det för att det är roligt. Vi kan göra det för att vi känner en glädje och en tacksamhet i det. Men det är ingen identitetsfråga. Utan det är kanske så istället att vi kan göra det. Gå in i sådana processer. Därför att vi redan är så djupt förankrade i dig, Gud. Att vi vet att du är den du är. Och du hjälper oss att vara dem vi är. Vi lovar dig, Herre. Amen.